Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Välkommen till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Och idag har vi ett tredje avsnitt tillsammans med neuropsykolog Åke Pålshammar. Du har varit med oss tidigare, Åke.
Ja.
Välkommen tillbaks.
Tack för det.
Vi har ju haft ett avsnitt där du har beskrivit hjärnans anatomi. Ett avsnitt där vi har pratat om hur olika... Ja, men skador på hjärnan yttrar sig och hur sånt har bidragit till kunskapen om hjärnan. Och idag tänker jag att vi skulle prata lite mer om kopplingen mellan hjärnan och hur vi mår psykiskt. Och jag tänker att det skulle vara spännande att börja faktiskt i liksom hjärnan och stress. Hur ser det ut?
Ja, hjärnan och stress är ju ett intressant avsnitt verkligen. Och det är ju det att vi har ju en belastning som vi nästan alltid har att leva med. Och när den inte riktigt matchar vår uppfattning om våra egna resurser, då det blir en diskrepans där, då är det lätt att det väcks någonting som vi känner som något obehagligt. Och det kan vi ibland då benämna som stress. Och det är ju i sin tur då någonting verkligen genomforskat i viss avseende, som den stressforskningen började för väldigt många, många år sedan. Men idag vet vi ju ganska mycket om att det finns delar i hjärnan som går igång på både den lätta stressen som egentligen inte är så betydelsefull kanske för oss, mer än att den bara ger oss en liten uppvarvning, en arousal-höjning som vi säger ibland då, via retikulära aktiveringssystemet och någon sympaticus-del som aktiverar hjärtat och så vidare. Men när det blir lite mera allvar så att säga, lite tuffare saker som vi måste brottas med, det är då vi skulle kunna känna att det här håller på, går överstyr, det börjar bli plågsamt och jobbigt, vi kan inte sova, vi kan inte fokusera, vi kan inte göra saker och ting riktigt så bra som tidigare, utan vi har kommit över någon slags bästa nivå för vårt beteende, för vårt mående. Så att det blir inte längre någon glädje med det vi ska göra, utan det är en slags stort måste och vi måste klara av den här situationen, tycker vi. Och där utlöses ju en del problem, nej, inte problem, jo det med, men framförallt saker i vår hjärna som är välkända idag. Och en av den, om jag skulle bara kortfattat säga, den brukar man förkorta HPA-axeln, som är en för kroppens system då viktig axel som har alltså kopplingar till hypotalamus, till hypofysen och till binjurarna. Och det är ju så att när vi får mycket stress, då kommer ett hormonellt sånt här löpeld nästan att äga rum in i hjärnan, med ofta start i amygdala eller hypotalamus, och sedan förs det vidare till hypofysen, i vissa fall när det är väldigt tungt, alltså stress, och vidare ner i buken där vi har binjurarna sitter, njurarna och binjurarna. Och i binjurebarken så har vi möjligheter att få loss ett ämne, ett hormon som heter kortisol. Och det är ett svar från kroppen nu, ett bemötande av stressen, att frisätta kortisol. Det är en så kallad glukokortikoid, en särskild grupp utav hormoner. Och det är en av kroppens, alltså, stress- och vakenhetshormon som bidrar till bland annat nedsatt insulinkänslighet till exempel, ett hämmat immunförsvar och även en lugnande aktivitet, vagusaktivitet, de kallar det, något av de stora, tunga, lugnande nervtrådarna som vi får hjälp av för att få hela kroppen att lite lugna ner sig. Vi behöver lugna ner lite grann, men också möta den här stressen och göra kroppen mer alert och vaken. Och det där låter lite konstigt, men vi behöver alltså både få en liten avslappning, men samtidigt få en kraft som motverkar den här väldiga stressen som möter oss. Så vi själva går igång och orkar möta den. Så när HPA-axeln aktiveras så frisläpps det hormon från hypotalamus. De påverkar hypofysen som i sin tur skickar vidare ett så kallat adrenokortikotropt hormon, ett hormon alltså ner just till binjurbarken. Och där produceras nu kortisolet. Och kortisolet går vidare till kroppen, och intressantast för oss just nu är kanske att det går upp ganska stora mängder till hjärnan. Och då visar det sig att för att kortisolet ska kunna, som många andra signalämnen och hormoner, ha någon verkan på, så måste den hitta någonstans att fästa sig vid, så att man kan få man måste hitta en receptor helt enkelt, en mottagare. Och nu visar det sig att just den här strukturen som heter hippocampus har ovanligt gott om sådana receptorer och mottagare. Så där sätter sig ganska många av de här ämnena som vi har producerat just nu. Och det i och för sig kan man tycka är bra, för att kortisolet ska ju nu i sin tur medverka till att vi får ner den här stressnivån på något sätt. Och när, ja, ska vi kalla det då fortfarande den här axeln då, är som bäst, HPA-axeln, då kommer det sakta men säkert att bli en nedstängning utav behovet av att producera ännu mer kortisol. För det skickas tillbaks information ifrån just hippocampus till hypotalamus till exempel, som började kanske med den här axeln och starta igång det. Så att vi har på det viset en möjlighet att reglera det egna, ja, utbudet utav såna här ämnen. Men den lilla lustigheten, eller vad man kan kalla det, att vi har så många receptorer på hippocampus, den medför att den också blir ordentligt antastad av det här ämnet. Mm. Och som vi ibland säger på svenska, för mycket och för lite skämmer allt, så är det här alltså lite för mycket ibland. Och då händer det att en överbelastad grupp celler, den går under, den skadas och går under. Och det betyder att vi riskerar med mycket hög dos utav, under lång tid, av kortisol, så får vi alltså celler som dör i hippocampus. Och eftersom den strukturen nu är så väldigt viktig för vårt minne och har omhuldats väldigt mycket av olika slag, då kan vi lugnt säga att det här är inte något jättebra egentligen. Mm. Utan det här kan leda till att man kommer att må, alltså rent mentalt och fysiskt, ganska så dåligt på grund av att det inte regleras på det rätta sättet. Så att hitta något annat psykologiskt sätt, kanske en medicin, att få ner den här höga stressnivån, det tror jag är modellen. För då behöver vi inte ingripa med någon typ av mediciner som också har den baksidan att det finns andra saker som samtidigt påverkas. Vi vet ju att det finns sådana effekter väldigt mycket av mediciner. De inte är så selektiva som vi skulle önska och bara slår mot just det vi vill, utan som har biverkningar, som det heter, vid sidan om. Men det kan ju då till exempel kognitiv beteendeterapi eller någon annan sån här psykologisk metod säkert då på ett mycket bättre sätt ta hand om när vi kommer in i den här obehagsfasen med mycket, inte bara stress rent allmänt, utan i dess spår följer ju oro och ångest och mycket annat som får oss att känna att livet är inte något vidare lustigt att leva. Så det är om en del av den här intressanta överkopplingen till det fysiologiska mot till det psykologiska.
Men du, finns det ytterligare, nu när du för över det in på stress, finns det andra strukturer i hjärnan eller andra hormoner eller så som också är inblandade då, just när stressen liksom går över till att bli en ångestproblematik?
Ja, det är ju nästan alltid så att en hel del andra ämnen involverade. Vi har ju en ganska bred flora av teorier och hypoteser. En av dem kan vi kalla för monoaminhypotesen. Och då är det avvikelser som är kopplade till dopamin, serotonin och noradrenalin, som är då ämnen som då förekommer. Så att vid svår oro eller depression till och med, så påverkas hjärnans signalsystem då, och också nivåerna av de här signalsubstanserna som nyss nämndes. De förändras. Men så där jättedetaljerat vad som sker och vad som utlöser till exempel depression, det är fortfarande oklart. Mm. Men man vet att många blir bättre av vissa läkemedel som höjer nivåerna av serotonin i hjärnan. Och det är ganska välkänt det här att det kan motverka då så serotonin då, som är en nervsignal som ger tillfredsställelse, så motverkar impulsivt handlande, att vi kan få mera utav det ämnet. Och därför så kan man till och med rekommendera människor att inte bara försöka ge sig på att den här så här lite konstlade vägen via medicin gör det, utan också att det går via psykologiska metoder och att det till och med går att förstärka tillverkningen av tryptofan, som är grunden till serotonin. Och äter man en banan lite då, ananas, nötter, skaldjur, ägg, så innehåller det alltså tryptofan som också kan byggas vidare till serotonin. Och det ämnet är ju väldigt viktigt för oss för att må bra. Det reglerar också den här koncentrationsförmågan som vi känner ibland försvinner när vi hoppar från en sak till en annan. Man mår inte bra och man kan helt enkelt inte fokusera på någonting. Och inte heller kan vi kontrollera våra impulser. Man bara gör någonting och så känner man att det där var inget bra, men jag kunde inte låta bli. Och sömnen behöver också serotonin. Så att det är viktigt ämne och det kan vi alltså lite grann laborera med på olika sätt. Och det gör att man då känner sig lugnare och mer avslappnad. Och det kan ju vara en förstå att om man då inte har en hög aktivering när man ska gå och lägga sig, så alltså en hög då menar jag arousal, alltså aktivering i den meningen, upphetsning och obehag och tänker på en det ena och en det andra, dålig impulskontroll, då resulterar det också i bättre sömn. Och den är ju som bekant väldigt, väldigt viktig. Och sedan så med de andra ämnena då, till exempel dopamin, så är ju dopamin kopplat till hjärnans belöningssystem. Och är det någonting som man talar om ofta, så är ju någonting som har så möjligheten att ge en upplevelse av eufori och lustkänsla som en motvikt mot den här ångesten och oron och obehaget som man känner när.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Man inte mår bra.
Men du, det där med hjärnans belöningssystem, kan du inte berätta mer om det?
Ja, det är ju en fascinerande sak att vi har ett belöningssystem som aktiveras vid naturliga stimuli, om vi kallar det så. Alltså, det ger naturliga belöningar, till exempel ofta vid fysisk aktivitet, när vi äter någonting, sexuella upplevelser, framgångar kan man väl lägga dit också, och allmänt så här häftiga upplevelser som vi känner, alltså, ja, det här vill jag göra om, det här känns härligt och så vidare. Och de här naturliga belöningarna skiljer sig från den belöning som ges när vi pratar droger av olika slag. Främst då är det i mängden dopamin, som vi ofta inblandar här, som frisätts mellan cellerna just i vid de här kontaktställena som kallas synapser mellan cellerna. Och det är ju så att naturlig belöning, när man äter saker som är goda och så vidare, det ger en ökning av dopaminfrisättningen på ett par hundra procent. Det blir rätt rejält, alltså, kan man tycka, och då mår man bra. Men om vi då jämför med några av de här bekanta kemiska ämnena som en del också tycker om att på något sätt ta, amfetamin kan vi ta som exempel, så ger det en ökning av dopaminfrisättningen med cirka 1000%. Och det är alltså skillnad, det är bara 200 och 1000. Och det säger sig självt att den här enorma skillnaden, den gör att hjärnans normala belöningssystem, den blir ju, som en del brukar kalla det, kidnappad av den här drogen. För det enda den här personen vill nu, det är att känna den här njutningen om och om igen. Och då styrs man av det på ett helt annat sätt än tidigare. Och nästan ingen annat kan konkurrera, så att säga, med den. Det är en skön känsla, och man ser ändå då att det blir en förändring ändå av den här drogeffekten, som man nu tar det här om och om igen och vi känner njutningen om och om igen. Drogeffekt över tid, om man använder det kontinuerligt, och det leder till något som man brukar kalla för tolerans, och då får man alltså en svagare välbehagskänsla när man tar drogen. Och ibland kallar man det där först när det var den här njutningen för eufori, och då är motsatsen till det dysfori. Och då till slut så känner den här drogberoende individen som kanske håller på med det här ett tag ingen känsla av eufori när den tar den här drogen, utan bara en viss reducerad känsla av den här dysforin istället, som uppstår när drogen inte finns i kroppen. Mm. Så att för att ett drogberoende ska må normalt, en person som håller på med droger, så måste man alltså ta den här drogen, och då bara för att må normalt, inte längre få den här euforin som vi började med. Sen är det ju så att om man tittar på alla de delarna som finns i det här, som har från början undersökt faktiskt på möss redan på 50-talet, då ser man att de delarna som finns då djupt inne i hjärnan, i det vi kallar för limbiska systemet, vid elektrisk stimulering som man prövade med då, då var hjärnan känsligare än på vissa ställen än andra, och framkallar tydligen en behaglig känsla hos försöksdjuren. Och nu vet man, sen man har forskat väldigt mycket på det här, att de här områdena, de utgörs just av vad vi kallar för dopaminerga nervbanor, det vill säga de nerver som drivs med dopamin i de här överkopplingarna, mellan ett område som heter ventrala tegmentområde, eller ventrala tegmentalen, arean, VTA förkortas det ofta. Det är en väldigt central del av belöningsområdet, och också prefrontala cortex faktiskt. Och det där kallas någonting med ett väldigt långt bord för mesokortikolimbiska dopaminerga bansystemet. Så det där får man träna några gånger på för att kunna säga. Men det är alltså ett väldigt centralt sånt. Och det här ventrala tegmentområdet, alltså VTA-området, består då av dopaminnervcellkroppar som projicerar till andra ställen. Och ett av de ställena heter accumbenskärnan, eller nucleus accumbens, där alltså nervterminalerna, avslutningen av nerverna, alltså, frisläpper dopamin vid stimulering och genererar den här behagliga känslan. Och intressant nog så går även projektioner, alltså signaler, till andra delar av hjärnan förutom de här, till exempel och främst till just prefrontala cortex. Så att det är mycket av det här försiggår centralt långt in i hjärnan, men en hel del är också lokaliserat till framloben, alltså frontalloben. Och ja, det här är väl någonting som vi alla alltså kan notera är jätteviktigt för att vi ska må bra. Vi får en lust, en motivation att göra saker och ting som vi till exempel blir belönade för. När mor säger vad bra, eller när tonåringen tittar på sin mobil och får en like då ser man precis i de här områdena, VTA och nucleus accumbens, hur alltså dopaminet rusar, det kickar igång. Det man kan säga duschas utav dopamin i de här områdena. Man ser hur aktiverat det blir. Och på det viset förstår man att det här, det är ett redskap som nästan skulle kunna kalla att ha fått den här individen att bli lite beroende. Därför att man då gång på gång på gång återkommer till det här för att upprepa den här njutningen. Och då är det så, man tänker, Luria, att det här, det finns i det här blocket 1, de här njutningsområdena som ingår i limbiska systemet. Och samtidigt så skickas ju den informationen alltid vidare fram till den dirigenten, så att säga, den ledande delen av vår hjärna, nämligen frontalloben. Men om det då finns massa erfarenheter av annat slag, så ropar de och skickar också informationer. Nej, det där kanske inte är bra för din hälsa på lång sikt. Men det är alltså mycket, mycket svag röst mot den nästan, jag vet inte, alltså gallskrikandet som kommer ifrån de här belöningsområdena. Åh, det är njutning, vi måste vara med om det här igen. Och liksom, om man tar det lite enkelt, det är precis det som då frontalloberna börjar lyssna på allt mer, och det får ett mera genomslag i valet, beslutet av vad ska man göra. Och man väljer då väldigt ofta att just repetera det här som nu ändå ger den här, ja, man måste säga ibland då, väldigt, väldigt kraftiga njutningen och belöningen. Och på det viset så styrs alltså våra beteenden om. Vi blir inte längre fria att välja som vi tycker, utan vi är väldigt mycket mera i händerna på den här kopplingen som har skapats. Och då kan man kanske använda återigen det här att drogen, låt oss säga att det är en drog då, att den har kidnappat alltså hjärnan och belöningssystemet, och vi styrs väldigt mycket av den och har mycket svårt att göra någonting som går emot det utan att få ganska mycket stöd och hjälp ifrån andra. För att det egna systemet har redan, så att säga, pajat ur lite grann. Det är för svårt att klara och jobba emot det här, de här njutningsvrålen nästan som kommer ifrån de här belöningsområdena.
Men du, om du sa att kemiska droger ger en tusenfaldig ökning av det här, och njutningsupplevelsen i naturliga liksom ger 200 gångers ökning. Men den här sortens ökning då, som man kan tänka sig att likes på telefonen eller vinst i ett spel eller så skulle kunna ge, var hamnar det?
Och, jag tror det hamnar någonstans, man ska tänka sig att 200, ungefär det dubbla mot den här vanliga lusningen. Därför att det blir så kraftfullt viktigt om vi nu begränsar det till tonåren. Därför att där är det så väldigt viktigt att bli omtyckt. Att känna att man är en kompis med de andra och att man verkligen går in i ett system där man, ja, fungerar och kan känna njutning. Så det är en väldigt mycket kraftfullare upplevelse, tror jag, än vi vanligtvis tror. Och tänk dig då att man ligger på kvällen och tittar på sin mobil och ska försöka sova då när klockan går ganska mycket. Och så får man en sån där like, och då får man den här direkta farten i systemet, alltså belöningsområdena kickar igång, arousal-systemet, hela hjärnans alla celler nästan vaknar. Och hur i fridens namn ska man kunna komma till ro och sova då? Det frågar sig vän av ordning.
Ja, så kan man tänka sig samma, den här du sa att med kemiska droger så hamnar man till slut på en nivå där man bara kommer upp lite grann ur en dysfori. Det blir aldrig en eufori. Blir det lika kraftfullt med den här sorten stimulering, eller skulle man säga att liksom, det fortfarande ger lite eufori? Alltså att man inte får den här liksom backlash-effekten?
Nej, man får lite. Och från andra saker så får man en liten kick alltså. Men inte från samma som man har använt tidigare.
Hur länge måste hjärnan vila från såna här kickar då för att liksom återhämta sig och hamna på en normal, hamna i balans igen?
Ja, en del menar att har man gått in i ett riktigt beroende, då kommer man nästan aldrig att kunna helt alltså klara ut att backa bandet, som det heter. Mm. Utan då får man nog vara beredd på att den allra bästa metoden, det är absolut avhållsamhet. Att man får inte göra det här. Därför att de minsta cues eller signal av något slag som man har associerat till det här, den drar igång det här systemet igen. Och då känner man det här suget, och då så kommer man nästan ofelbart att försöka och hitta något sätt. Och det är hjälp av frontalloben då som har att besluta och också om vilket sätt. Hur ska man gå tillväga? Kanske köpa av någon kompis som har lite grann eller så vidare. Och bara prova lite grann. Och gör man det så är det väl många, många erfarenhet att då är man fast igen. Så att det här får man nog kanske tyvärr leva med. Och det är ju väldigt fascinerande att det påminner lite grann om sådana här PTSD-problem med posttraumatisk stress disorder. Där man skulle vilja ha bort den här upplevelsen, den tidigare upplevelsen. Mm. Och man ibland visar sig, kanske om man passar på att ta upp den, alltså försöka aktivera det minnet. Och just under den lilla korta perioden när det här långtidsminnet är aktiverat. Att då ösa på med någonting annat som är positivt och bra. Då skulle man kunna förändra det här minnet så småningom. Sådana försök pågår rätt mycket inom det. Och det skulle väl inte vara alldeles omöjligt att kunna tänka sig den teorin. I alla fall att man gör på samma sätt med ett sånt här drogberoende. Och då behövs det liksom kanske inte mediciner i första hand, utan då behövs det psykologisk kunskap hur man ska göra det här. Och så forskning pågår, tror jag, på till och med vår institution i Uppsala.
Vad spännande. Ja. Och ett stort tack för den här tredje genomgången av hjärnan och nu då kopplingen till hur vi mår.
Mm, tack själv.
Och tack ni som har lyssnat. Ett nytt avsnitt kommer snart. Till dess kan ni följa oss på Facebook där vi heter Barnpsykologerna och på Instagram där vi heter Barnpsykologerna_podd. Tack, hej!
Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.